Välkommen till del 3 av totalt 3 avsnitt om Kungsbackas innovationsresa. Det här avsnittet kallar vi Framtiden. Och du lyssnar på Kungsbackas podd Maskineriet. En podd om innovation och förnyelse i Kungsbacka med mig Anders Karlborn och Karin Lycke.
Och i det här avsnittet har vi med oss 2 gäster. Det är Malin de Verdier som är kommundirektör här i Kungsbacka. Och så har vi med oss Kristina, även kallad Tina Hermansson, som är ekonomichef här i kommunen. Välkomna!
Tack så mycket!
Ja,
tack så mycket!
Och Malin, du har ju arbetat här i ungefär 5 år som kommundirektör i Kungsbacka. Och jag vet att du har lagt mycket tid på att prata om innovation och omställning. Och jag tänker idag, hur tänker du kring förnyelse idag jämfört med hur du tänkte då för 5 år sedan?
Idag så har jag en mycket större förståelse vad förnyelse faktiskt är och framförallt vad skillnaden är gentemot ständiga förbättringar. Och om jag tänker tillbaka 5 år så tror jag inte att jag hade alls speciellt bra koll på det där. Jag hade en insikt och en förståelse att saker och ting behöver göras på andra sätt. Och vi har pratat jättelänge i sektorn om allt det där som kommer och som ska förändras och så, alla utmaningar och så. Men jag hade inte förstått den stora skillnaden mellan förbättringsarbetet och förnyelsearbetet. Och för mig var det nog mycket mer diffust då. Så att jag kan känna mycket sympati med dem som ställer den frågan. Men vad är den stora skillnaden egentligen? Och då behöver man stanna upp och prata om det. För det kräver en del faktiskt kunskap. Så har det varit för mig i alla fall. Jag har behövt lära mig.
Ja, då blir man ju supernyfiken, Malin. Vad är den stora skillnaden?
Ja, den stora skillnaden är att det vi står inför nu, det kan vi inte så att säga lösa genom små ständiga förbättringar. Om vi tänker att många säger så här att ja, men man kanske klarar av 1-2% årligen i någon typ av effektivisering och att det på något sätt ska frigöra resurser. Men när vi inser att vi har ett gap som motsvarar jättemånga fler procent, alltså hur många det vet vi inte, men det är en jättestor skillnad mellan de tillgängliga resurserna och det uppdraget som vi har som vi ska lösa. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi blir många fler äldre till exempel. Men det är också väldigt mycket svåra utmaningar, klimat och ja, vi har jättemycket och då behöver man ta väldigt stora kliv. Och det är där förnyelsen kommer in att göra saker som vi aldrig tidigare har gjort. Och det är någonting annat än de här små stegen. Jag brukar tänka små steg kontra jättestora kliv. Mm. Så det är en liknelse som funkar för mig för att jag liksom ska hålla isär det lite grann. Mm.
Jag tror det var 2022 så fick vi ett direktiv från politiken om att öka takten i förnyelse och omställning, innovation och digitalisering. Vad har det spelat för roll? Vilken betydelse har det direktivet haft, tycker du?
Det har haft jättestor betydelse. Därför att det som politiken sätter ljuset på, och i detta fallet var det ju fullmäktige som gav oss det här direktivet för budgetåret 2023. Och i och med att vi har vårt budgetår så att vi får veta det redan i juni, så stämmer det. Redan juni 2022 så visste ju vi att det här direktivet skulle komma till oss nästkommande år. Och att ha en politik som är så framsynt och som är så modig och som vågar peka på att vi förstår att för att göra de här stora kliven så behöver vi jobba med vår kultur och vår förmåga. För det är någonting nytt. Och därför är jag jätteglad över att man har liksom lagt till lite fokus varje år. För efter det har vi ju fått nya direktiv. Mm. Så man börjar inte med att säga så här, nu vill vi se massa nytt, bara gör och så. Utan man sa att nej, men här vi förstår att vi behöver bygga kultur och förmåga för det här. Och där. Så att, jag tycker de har varit verkliga föredömen.
Mm. Och Tina, du som jobbar som ekonomichef, för att lyckas då med den här stora kliven som du pratar om, Malin, vad behöver vi göra när det kommer till ekonomi?
Jo, men det måste ju hänga ihop med ekonomin, för att det är ju det som är fint med de här direktiven också, tänker jag. Att första året så handlade det mycket om att skapa och bygga kultur och förmåga. Men till det här året 2024 så har också politiken då talat om, eller de har avsatt pengar för det här. Och dessutom sagt att vi måste säkerställa att det finns resurser i nämnderna för att jobba med förnyelse och innovation. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag tänker också att man kan ställa sig frågan, vad skulle hända om vi nu inte gjorde detta med vår ekonomi? Om vi inte förnyar oss, utan att vi bara skulle fortsätta att göra det vi gör idag. Fast kanske lite bättre och lite smartare. Men det skulle antagligen inte räcka. Så att vi måste satsa på det här, och det är jätteviktigt. Och tänker man lite på ekonomispråk så har man länge pratat om alternativkostnader. Och det kan man fråga sig, vad är alternativkostnaden om vi inte skulle satsa?
Mm. Om vi nu lyckas med den här omställningen. Nu är ju det här ett avsnitt om framtiden. Så om vi ställer oss sådär 5-10 år framåt och säger att ja, men vi lyckades faktiskt ställa om i Kungsbacka kommun. Vad har vi gjort då, Tina?
Alltså jag tror att vi är en fortsatt relevant kommun. För det är nog det som händer om vi inte skulle satsa. Då skulle man inte ha förtroende för oss som aktör, som samhällsaktör. Vi skulle inte kunna leverera lika stor nytta för våra invånare och de vi tillför. Vi skulle inte vara lika attraktiva för företag och så vidare som vill etablera sig. Och, ja, för alla egentligen som behöver kommunen så behöver vi verkligen satsa på det här.
Mm. Och jag håller verkligen med om det. Och jag tänker också att vissa av de här omställningarna hoppas jag ju att invånarna egentligen inte alls märker av. För vi har ju ett uppdrag, om man tittar på det som de allra flesta kanske oftast förknippar kommunen med, nämligen vårt välfärdsuppdrag, när vi levererar olika typer av välfärdstjänster. Ibland säger man vård, skola och omsorg, och så tänker man att det är hela det kommunala uppdraget. Men om man känner sig trygg och man får den omsorg man behöver och man har en bra utbildning, så då kanske man inte ens märker av det här, för vi bara levererar på ett nytt sätt. Då tror jag också att det här med relevant kommun, men också att man kan känna en stolthet över kommunen. Det hoppas ju jag mycket på. Men den här kommunen grejer det. För jag tror tyvärr att det kommer vara ganska många kommuner som verkligen kommer få kämpa. För vi har ju börjat i tid. Och därför så kommer ju vår resa förhoppningsvis att kunna gå lite smidigare. Lite lättare. Och inte riktigt så med kniven mot strupen.
Och den här resan då, alltså våran omställning, hur långt kommer vi med egen kraft och hur mycket är vi beroende av andra? Hur mycket kan vi göra själva, eller har vi beroende på andra sätt i någon nationell omställning eller omställning ihop med andra kommuner och regioner? Eller hur tänker du kring det, Malin?
Ja, vi kommer inte klara det här själva. Men vi tillhör en av de kommuner som kommer kunna ta oss ganska långt på egen hand, och det kan ju också vara lite grann våran akilleshäl, därför att vi har hållit på i många år och vi har en stark kultur, och vi har varit på väg på vår utvecklingsresa under väldigt många år faktiskt, så det är en utmaning för oss att också bli lika duktiga på att kroka arm med andra. För det vi står inför nu som Sverige, det tror inte jag, och jag tror att de allra flesta håller med mig, är nog inte bäst om 290 kommuner gör på 290 olika sätt. Utan vi behöver hushålla både med resurser och kunskap och hjälpa till med förflytta här, liksom, att vi får med oss marknaden och näringslivet och allting. Så En bit på väg, men jag hoppas och tror att det är mycket mer både regionalt och nationellt samarbete framöver.
Mm. Vad skulle kunna förändra liksom välfärdssverige radikalt, om ni nu inte får säga AI utan någon annan game changer som vi borde ha ögonen på, kanske någon bubblare eller så?
Otroligt spännande. Tänk om man hade den spåkulan, tänker jag, kunde veta och kunde säga någonting om det. Jag tror jättemycket på gröna omställningen. Det kommer säkert hända väldigt spännande saker inom elektrifiering exempelvis, som kommer påverka vårt uppdrag en hel del. Men man kan väl också säga att vi jobbar ju mycket med omvärldsbanor på olika sätt, men vi har också börjat att lära oss kring framsyn, och det är ett lite annat angreppssätt, framförallt att vi kan spana på lite svaga signaler, så att man inte kanske går på de här trenderna direkt, utan man får ha ett väldigt öppet sinne för andra saker som poppar. Och det tror jag kommer vara jätteviktigt, att man kan vara på de här olika områdena.
Mm. Mm. Och jag tror utöver det att vi har rörelser i Sverige och i världen som går i lite motsatt riktning mot det här innovation och förnyelse. Och då tänker jag bland annat på det säkerhetspolitiska läget. Jag tänker på demokratifrågorna. Så någonting som jag tror kommer vara en stor fråga framöver, jag både tror och faktiskt också hoppas på det, det är vårt demokratiuppdrag. För om vi liksom verkligen zoomar ut och funderar på vad det är vi håller på med, så är det faktiskt att vi alla är demokratiarbetare, och det är någonting som verkligen är värt att både stå upp för och värna och inte ta för givet. Vi har en ganska oroande utveckling i världen. Så det tror jag kommer vara en verkligt stor fråga att hålla ögonen på och se på vilket sätt vi kan bidra till att det inte blir den utvecklingen hos oss.
Mm. Men det var intressant, tycker jag, att du tog upp det om demokrati, och du, Tina, nämnde ju framsyn. Vi var på ett föredrag av hon som var vd för Copenhagen Institute of Foresight, och hon pratade just om det här: när vi tänker innovation och framtid så tänker vi ju mycket teknik, men att vi lika mycket måste ge utrymme för dialoger kring våra framtida värderingar, eller nutida och framtida värderingar. Ja, vi har ju game changers. Vi har mycket liksom utmaningar framför oss. Vi har AI. Och så har vi ju, som ni nämner, ett samhällskontrakt kanske i förändring, i och med demografiska utmaningar och att vi blir äldre. Och färre ska finnas till för fler. Och det här går ju också ganska snabbt, det vet vi. Vad tänker ni att det här innebär för Kungsbacka som kommun och organisation? Hur tror ni att det här kan påverka liksom kommunens roll och identitet framåt?
Ibland när jag tänker på vad är det vi håller på med, så tror jag att vi håller på med en uppgradering av vad en kommun är. Jag brukar tänka lite kommun 2.0. Där kommunen kanske inte är den nödvändigtvis som gör alla saker som ett samhälle förväntar sig, utan som är duktig på att koppla samman och vara kanske både facilitator och katalysator och så. Och att kunna knyta ihop med civilsamhället med kommunen och näringslivet och så det ser jag framför mig, och att vi som sagt levererar det vi då gör på nya sätt.
Och jag tänker att det kommunen kommer vara en viktig aktör och även i framtiden och se till att vi, om man tänker sig välfärd, vad är det? Att vi som invånare färdas väl genom livet. Då är kommunen en viktig spelare i det. Så att det är väl en önskan som vi har, att det kommer få fortsätta vara det.
Det låter ju som att vi som arbetar i kommunen kanske behöver fundera lite grann på att vi kommer ha andra arbetsuppgifter, eller vi kommer påverkas, eller vi kanske måste förbereda oss på att kommunens roll blir på ett annat sätt.
Ja, det tror jag. Och om man söker efter absoluta svar som man kanske har kunnat få innan, om man tänker liknelsen med att om man har enkla utmaningar kan också hitta ett enkelt svar. Så det vi håller på med nu är ju väldigt komplext. Det finns ju ingen som har det svaret. Så att jag tror att förstå att det kommer vara mer osäkert. Det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det är negativt. Utan vi vet inte riktigt svaren. Utan vi får med den bästa givna informationen som vi har, så fattar vi våra beslut och så får vi ompröva och så får vi testa och för att använda innovationsspråk, vi loopar. Så det tror jag.
Vi har ju spelat in ett avsnitt innan här idag som där vi tittar tillbaka, och där pratar vi en stund om att det här att experimentera, det kan inte bara vara något som vi säger att vi ska göra. Vi måste göra det och vi måste träna. Och det kanske är det handlar om, Malin, tänker jag. Att vi behöver också bli bra på att vara lite coola och öppna för att experimentera och prova och se. Eller vad tänker du?
Nej, men jag tycker du beskriver det bra. Och det gäller oss alla. Det gäller mig och det gäller dig och det gäller oss alla. Att det, och tycker man att det är jättejobbigt, ja, då är det väl kanske en signal på att man behöver träna lite mer på det då och vänja sig vid det. För det kommer aldrig bli som det har varit. Det är jag nog ganska säker på. Utan jag tror att vi är en riktning framåt. Och det finns väldigt mycket som är positivt med det. Så att alltså jag ser med tillförsikt framåt och tycker det känns väldigt roligt och spännande.
Och jag tänker att när man prövar mycket och har de här testarenorna eller i sin vardag, då är det också... Då är det viktigt att man har en kultur där det är okej att göra fel och att det blir fel, för det kommer det bli om vi ska testa mer och försöka oss på områden som vi inte är så bekanta med sen tidigare. Så att det är också någonting som vi behöver få in i vårt DNA på ett annat sätt, tror jag, och våga göra fel.
Ja, och få in det där i DNA som du säger där, Tina. Det tycker jag att vår politik är så skickliga i att alltid påminna oss om att det faktiskt är okej, och att de förstår att allt inte kommer att gå perfekt första gången, utan att vi ska våga. De uppmuntrar oss att våga och testa nytt och göra nytt, och det ger mig en trygghet, och jag tänker att det är fler som får den tryggheten, så att vi försöker ju sprida det budskapet också, jag och Tina och alla andra liksom som har ledande roller här, att det är viktigt.
Det här känns ju jättespännande. Vi pratar ju om att vi ska våga och vi ska testa och vi ska misslyckas. Och när man pratar traditionellt om ekonomi så kanske man pratar om, eller leda en kommun, om trygghet och struktur och vi har koll på läget. Och så plötsligt är vi liksom i en framtid där det finns många ovissa faktorer, och en ekonomichef som kanske modigt säger att vi kan testa lite här och ibland gör vi fel. Hur tänker ni liksom i kommunikationen till invånare och de vi finns till för? Hur skapar man trygghet för dem i de här ovissa tiderna?
Ja, men jag tror så här, att man måste alltid ha en viss del av sin budget som faktiskt handlar om att på något sätt göra sig framtidsredo också. Så vi kan inte bara lägga alla pengar på här och nu, utan vi måste utveckla så att vi kan vara lika bra här kommande år. Men det är klart att nu ställs det lite mer på sin spets. Och jag tror att vi kommer absolut att få se över budgetmodeller och annat, för att det bygger ju väldigt mycket på att vi har större delen av våra pengar handlar om personalkostnader exempelvis, och finns det då inte tillräckligt med kompetens, och nu satsar vi på genom det då att använda mer digitala verktyg. Jag menar då blir det en liten omställning därifrån, från en stor del personalkostnader till att det blir lite mer till digitala verktyg och så vidare. Men det är en naturlig del. Man måste ju hela tiden anpassa sig till de resurser vi har.
Mm. Men nu har ni ju nämnt båda två väldigt viktiga saker att tänka på framåt och hur vi ska jobba och så vidare. Om ni får skicka med då lyssnarna en sak, så här, det här får vi absolut inte glömma framåt. Vad skulle ni vilja nämna då?
Jag tänker att nu är det verkligen dags att börja se vad får vi ut för nytta av det här, och vad blir effekterna. Så att det är någonting som vi har mycket fokus här nu på närmaste åren. Och om jag ska få säga en sak till, så skulle det vara också att man skalar upp det som fungerar bra. Alla behöver inte komma på saker i sin egen kommun, utan här är det. Ju mer vi glor och snor, ju bättre är det faktiskt. Så skala upp, men också titta på nyttor och effekter.
Mm. Ja, jag håller med dig, Tina. Och vill lägga till också att vi ska sluta göra saker. Det har vi pratat om ganska mycket. För det är en del också i det här arbetet. Och det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Vi vill ju inte det. Vi tycker att det är jobbigt, men det är också viktigt att göra.
Och tyvärr är det nog så att vi måste sluta göra sånt som är faktiskt väldigt uppskattat också. Både eller bland våra invånare och företag och också våra egna medarbetare. För att det kommer kanske inte räcka att sluta göra det som inte är så nödvändigt.
Nej, precis. Mm. Det var bra att du la till det, verkligen.
Mm.
Ja, men supertack. Och det här var ju tredje avsnittet av totalt tre, där vi försökt fånga viktiga milstolpar i Kungsbackas innovationsresa. Och tack för att ni ville komma, Malin och Tina, och blicka framåt med oss. Och den här innovationsresan fortsätter ju såklart, även om vi gjorde stannade till och tittade bakåt och i nutid och framåt, Karin, eller hur?
Mm. Ni som har lyssnat på det här kommer under hösten också ha tillfälle att ställa frågor om Kungsbackas innovationsresa i samband med att podden lanseras officiellt, och kommer finnas på externa plattformar så som till exempel Spotify. Så håll utkik efter det. Ja, ska vi säga så, Anders?
Ja, men vi säger så. Tack.